Hej, hej och hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommyfilmerna, Niklas och Emilio. Närmare bestämt avsnitt, eller episod skriver vi till mig på hemsidan. Episod 44. Varför har vi valt att skriva episod istället för avsnitt? Låter det tuffare?
Fett tuffare med episod.
Låter mer seriöst.
Och de vi hörde där var Emilio Spinetti och Niklas Lundqvist.
Hej! Som
alltid. Allt bra med er?
Ja!
Ja.
Innan vi presenterar dagens schema... Mm. Vad vi ska prata om. Så tänkte jag bara säga en lite snabb grej. Det är grattis på födelsedagen John Candy. Som vi missade med några dagar förstås.
Mm. Ja.
Hur mycket skulle han fyllt?
Han skulle väl... Oj.
Kanske skulle jag kolla till.
Nej, men 62 bast kanske. Han född 50-talet. Så. Mm. Mm. En av världens största... komikerskådespelare.
Bokstavligt talat.
Ja. Nu känns som jag tar någon slags rampljus att jag känner honom och tycker om honom bäst. Men det är egentligen du, Niklas, som... jag vet inte, har du honom som världens bästa skådespelare?
Jag hade det en period. Men sen så gick han och dog och då fick jag hitta någon ny.
Okej. Okay. För jag kommer ihåg när vi var små, när det här hände 94, gick han ju bort tyvärr. Väldigt saknad, jag får väl säga. Mm. Att, jag fick inte leka med Niklas på en vecka. Och sen när jag kom hem så hade man sådana här anslagstavlor, var väldigt populärt under vår tid. Då hade vi satt upp en dödsannons, men en liten sån där kolumn där med någon som hade skrivit i Aftonbladet som du hade klippt ut. Där stod om John Candy och du var helt förbryllad, var du?
Förkrossad också, vill jag säga. Ja. Jag kunde inte ta in det.
Kan du berätta om lite din... Jag älskar att höra såna här historier när folk ser sjukt fascinerade av personer. Varför John Candy? Varför älskar du honom så mycket?
Ja, jag vet inte riktigt varför vi är just han. Men han hade ju väldigt speciellt utseende. Väldigt stor, kraftig skådis. Och han gjorde de här sköna 80-talskomedierna. Som till exempel Uncle Buck och Who's Harry Crumb, rollet från Vildmarken. Kanske lite smala titlar nu i efterhand. Men Ensam hemma var han med också. Cool Runnings hade en bilroller. Jag tror folk...
Spaceballs
framförallt. Folk har nog rätt bra koll på honom utan att kanske veta om det.
Han är en sån där snubbe som alla vet vem han är, men inte kanske vad han heter.
Jag tror att jag gillade också hans efternamn. Att han hette Godis i efternamn. att han var tjock. Jag tänkte att han hade någon... samband.
Du tilltalade en ung Niklas med den tjocka Candy.
Ja, man tar det efternamnet man gillar.
Men jag såg ju om Roll från Vildmarken och vad heter den? Planes, Trains and Automobiles.
Ja, just det. Rakt spår till Chicago heter
precis, det. Som den kanske är lite mer känd för. Det jag upptäckte med honom är fortfarande svinbra, även fast jag kanske har lite så här rosa glasögon på mig när jag ser dem. Men han är inte så jävla pajig, nu när vi såg den här Will Ferrell-rullen häromdagen. Och så såg jag även The Watch häromdagen med Ben Stiller och Vince Vaughn och massor med andra idioter. Helt olika ligor spelar de i, tycker jag.
Men det som är så här med John Candy-människor är att de känns ju som att de är sköna personer off-screen.
Ja.
Alltså det är så här, Will Ferrell tror jag är typ Will Ferrell off-screen också. Och det skulle bara säga för jag skulle inte orka prata med honom. Men John Candy verkar bara såhär, han verkar trevlig. Man kanske får lite godis. Han har lite såhär, han har några polkar med sig i fickan som han bjuder på. Mellantagningar.
Men det var ju under den tiden, alltså när, ja, men till exempel Dragsport i Chicago, där Steve Martin också hur rollen, där liksom komiker fick vara liksom 40 plus och vithåriga och så John Candy är så här, sjukt överviktig och har mustasch på sig och gör liksom box office succé. Nu är det en helt annan, nu måste de väl... Jag vet inte, Will Ferrell och alla de känns jävla snygga hela tiden.
Mm, ja, men det är de väl. Men vad fan, ja.
Min brorsa åkte samma flyg en gång som Will Ferrell. Och han såg tydligen väldigt trött och inte särskilt snygg ut. Han satt och sov medan hans barn sprang runt och lekte. En bedrövlig syn.
Åkte han economy?
Jag vet inte, de gick på samma flyg men sen försvann Will Ferrell. Jag antar att han åkte i någon form av första klass, misstänker jag.
Så jävla speciella de där skådespelarna.
Men om du får spekulera lite om John Candy, hur gick han bort? Var det på
hjärtattack.
Hjärtattack, så var det ju. om han hade levt kvar idag. Tror ni han hade, för hans sista stora liksom succé, det var ju som du nämnde Cool Runnings.
Mm.
Succé vet jag, eller kanske varit succé.
Jo, det var en hit.
Det var det.
Men det var ju
sågad som fan.
Det var ju inte en John Candy film på det sättet, för det var, han hade ju en biroll där. Det var mer liksom konceptet där tror jag som gjorde att det blev en hit med Jamaica Bob-laget där. Jag vet inte, jag känner att möjligtvis att hans karriär skulle kunna ha gått ner sig lite till en direkt videokarriär. Typ som Dan Aykroyd.
Jag idag. Skulle precis säga det. Jag tror att han skulle gjort exakt samma slut som Dan Aykroyd. Han skulle varit med i The Campaign, typ sådana filmer. Mm. Med någon sån här liten biroll. Och inte få vara John Candy. Han skulle bara liksom vara där. Och så skulle de säga, nej, ta inte ut för stora svängar. Bara vara här, sina repliker, gå hem.
Mm. Fast om jag får drömma lite, om man tänker på en av de här gamla skådespelarna som har gått vidare till sån här tv-serier. Vi kan ju se liksom så här Steve Buscemi nu. Jag ser inte att han är gammal, men han ju, har ju också varit en slags birolls skådespelare hela tiden. Som nu gör Boardwalk Empire, som har blivit en sån här supersuccé. Och så börjar jag tänka, tänk om John Candy hade haft en egen HBO-serie till exempel. Eller kanske en av mördarna i en säsong i Dexter.
Jag tror han skulle klara att ha en dramaserie.
Verkligen, han skulle bära det, tror jag.
Ja. Jo, synd att han är död.
Makabert, Emilio.
Ja, som din lista på
Tony Scott.
Ja, det var fan ingenting att komma med. Tom.
Lyssnarna höll med mig.
Jag har aldrig fått så många hatmail.
Nej, jag fick många ryggdunkningar. Bra tänkt, jag gillar twisten. Du bör hjälpa M. Night Shyamalan i fortsättningen. Hur som helst, idag ska vi prata. Vilka filmer ska vi prata om idag? Niklas?
Vi ska prata om dels dokumentären Searching for Sugar Man och dessutom Woody Allens senaste film To Wrong With Love och sen en 2 år gammal kinesisk film som heter Aftershock.
Mm.
Men först
Emilio?
Ja, nej.
Det här är väl lite din grej kanske? Nej,
det är det. Nej, det. Ja, jag vet inte. Men vi måste ju nämna att det som ni säkert redan har hört, Disney köpt LucasArts, ny Star Wars på ingång, vad sa de, 2015 ska vi få episod 7.
Ja. Det är en hel trilogi som ska komma, visst är det så?
Ja, det är väl tänkt så.
Och det här, när den här nyheten bröt upp, så jag har aldrig sett hemsidan 9gag så upptagen. Nej. Fullt av så här internet-mems bara haglade.
Kan du ge några exempel? Jag har inte sett något.
En är när George Lucas, han sa ju det för jättelänge sedan, så står han vid ett podium typ och säger så här: så länge jag lever och efter jag dör lovar jag att det aldrig kommer släppas några mer Star Wars-filmer. Så kommer Mickey Mouse i nästa ruta med så här 4 billion sån där säck. Och sen står han vid podiet igen och säger typ så här: jag har aldrig varit mer, han sa ju, nu kommer jag inte ihåg vad han gick ut med och sa, men han gick ut med en sån och liknande. Det här känns inte mer än rätt liksom. Och bland
det bästa är ju när han släppte, vad hette hans film nu, den här flygfilmen som han släppte förra året.
Ja,
Red Tails. Och så säger han i sin Jon Stewart Daily Show intervju, säger han, det här är närmsta vi någonsin kommer komma episod 7. Och alla blir så här, what? Och så nu bara ja, jag vet inte. Men
det här har ju blivit någon slags vattendelare på internet, känns det som. Ja. Och folk skojar väldigt frisk om det här. Jag är redan trött på alla jag Binks skämten alltså.
Men det är det som är grejen. Folk är ju så här, folk verkar ju upprörda för att det är liksom Disney och de säger så, men vad fan. Det kommer bli så barnfilm. Och så säger min polare, så bara, men det har ju redan varit barnfilmer i 3 filmer. Varför blir de så här arga? Och jag bara, men bara för att de har gjort dåliga filmer fram tills nu behöver inte vi, att vi ska förvänta oss att nästa också ska vara dålig. Så att de kommer undan med det. Varför kan de inte försöka göra en bra film? Istället för att, nej men nu har vi gjort barnfilmer så nu kan vi fortsätta med det.
Vilket betyder att vadå, du är peppad eller inte?
Nej, det är förstås inte peppad. Men det är så här, men samtidigt så är det också att fan, Disney äger ju
Marvel.
Marvel, så att Avengers är också en Disney-film. Iron Man är en Disney-film.
Mm. Det var ju så, efteråt de hade kommit ut. Så Marvel köpte upp Disney köpte upp Marvel förstås.
Ja, efter första Iron Man. Ja. Men Iron Man 3 verkar inte se så jättebarnfilmig ut. Avengers var ju helt okej. Okay. Alltså det är så här, det kan ju bli bra. Det behöver inte vara dåligt bara för att det är Disney. Sen att det är episode 7 verkar ju... Alltså det lutar lite åt det dåliga hållet. Det kan ju säkert inte bli så bra. Men vi diskuterar, känns som ett litet starkt ord vad vi gjorde. Men vi tänkte lite på vad det skulle kunna vara för storylines och så.
Innan vill jag bara säga med den här pengasumman, 4 billion dollar, 4 miljarder dollar fick han.
Mm.
De pengarna har han gått ut med, inte alla men en stor del, kommer gå till välgörenhet också. Faktiskt. Så det är väl fint tycker jag ändå. Att det inte känns som att man får skön pensionspenning liksom.
Nej,
det har han i alla
fall. Han har ju pengar så det räcker.
Verkligen.
Ja. Men så, alltså storylines. Tydligen så... Jag såg på något meddelande, någon sån här pressgrej. Nej, det var inte alls, det var en intervju, så var det. Så Pollock, vad fan heter han? Han heter Pollock någonting någonting. Han har skrivit en bok om George Lucas. Skywalking heter han, jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn. Men han sa att han har fått läsa outlinesen till 789.
Mm.
Och han sa att det ska vara helt, och det här Disney sagt också, det ska vara helt originella storylines. Så det är ingenting som har släppts tidigare i alla böcker, serietidningar, tv-spel, i någon form av med. Det ska vara helt originella historier. Och
med andra ord så kan man pusta ut att det inte handlar om prinsessan Leias och
Luke's avkomma.
Nej,
Han Solos.
Det kan vi inte alls pusta ut dem.
Okay.
Antagligen så kommer det inte göra det. Men han var ju tvungen att skriva på ett sådant här non-disclosure agreement. Men han har kunnat säga att
Men jag tänker som böckerna handlar om det. Så.
Ja, jo, nej, men det, som sagt, det kommer inte vara dem, men de kanske är med liksom, i ett annat sammanhang.
Mm.
Men han har bekräftat att en gammal Luke Skywalker dyker upp någon gång under serien.
Fast det är ju rätt så uppenbart att det kommer göra.
Jo, fast jag hade ju nästan hoppats att han inte skulle göra det.
Okej, okay, berätta mer.
Nej, jag har ingenting mer att säga om det, annat än liksom att vi hade hoppats på någonting. Alltså, det där är klart. Det är färdigt. Alltså, det hade ett slut. Det tog slut efter episod 6. Liksom. De vann. Kriget är över. Jättebra. Sen att de gjorde 1, 2, 3. Det är så här, okej. Okay. Lite bakgrundshistoria om en av de tuffaste karaktärerna ever. Darth Vader. Sen att de blev dåliga, det är en grej. Men vi fick fortfarande veta det vi ville veta. Vi ville veta vart han kom ifrån. Vi fick svar på det. Men det är klart. Det är liksom, det är färdigt. De karaktärerna är liksom... De är klara. Vi har någonting annat.
Lite mäktigt vore ändå om en åldrad Mark Hamill kom tillbaks för att spela Luke Skywalker. Återigen. Ja,
jag tänkte också det. Fan vad coolt
det var. Så ska det ju vara Mark Hamill. Men ja, vi får ju hoppas.
Jag hoppas verkligen på det. Jag är svinpeppad faktiskt. Vilket är helt sjukt. Eftersom jag hatar de tre senaste Star Wars-filmerna så enormt mycket. Men jag är mest peppad dels för att jag vet och att George Lucas också gått... Som han är uppköpt nu. Han kommer inte ha ett finger med det här. Det är ju hans universum. Vilket betyder att det kommer vara förhoppningsvis... Jag vet inte vad jag hoppas, men tre olika regissörer eller en fräsch regissör som regisserar de tre senaste. Det är där det kommer bli intressant. Sen om Lindelöf ska börja hålla på att skriva manus och sånt, och kräks ju.
Jag är mest lite orolig hur man ska hitta på nya världar. Så att för man har ju redan gjort typ alla planeterna. Man har gjort isplanet, eldplanet, träskplanet, skogsplanet, sandplanet, Blade Runner-planet. Vad finns det mer att utforska?
Tydligen så sa de att episod 7, 8, 9 är de episoderna som det är mest action i. Alltså, som det är tänkt att 789 skulle vara, så är det de som är de med mest nya världar och nya raser och sånt där.
Fast det låter ju igen som...
Det låter lite farligt.
Lite oroväckande.
Men som sagt, håller ni inte med mig när jag säger att George Lucas inte kommer vara liksom involverad i de här episoderna, vad jag vet, så känns det tryggt på något sätt.
Känns inte tryggt, men det känns lite bättre ändå. Det kan ju komma någon annan klåpare och sabba till det här lika gärna.
Men om du får spekulera, Niklas, om du får välja ut några regissörer och manusförfattare, bara lite snabbt, sådär. Det är väl svinsvårt, man kan ju sitta i flera dagar och tänka på det här, men...
Jag vill att Damon Lindelöf skriver manuset och Ridley Scott regisserar.
Då går vi vidare till dagens första, tänkte jag säga, episodens första... film då som vi ska prata om. Eller det blir mest du, Niklas, som kommer prata om den här. Eftersom det är bara du som har sett den.
Alldeles riktigt. Det här är den omtalade svenska dokumentären Searching for Sugar Man. Det är en svensk regissör, men den är ju gjord på engelska, så den blir väl svensk-brittisk kanske. Väldigt hyllad och omtalad. Handlar om den mytomspunne artisten Rodriguez, amerikansk artist som släppte 2 skivor i början av 70-talet och skivorna totalfloppade och han försvann från radarn. Men det man inte visste var att i Sydafrika så blev de här skivorna värsta hitsen. Han blev större än Bob Dylan och Rolling Stones där i Sydafrika. Så den här dokumentären, den berättar då historien om Rodriguez, och det som jag tycker är mest spännande med den, det är ju då när man ska försöka att ta reda på vad som har hänt honom, i och med att han försvann totalt. Så då får man följa något typ av detektivarbete när man försöker tolka och analysera hans låttexter för att ta reda på var han kom ifrån, var han bor, och man ritar upp olika diagram och så vidare.
Lite upp det. Okay,
ja, men lite ungefär såna grejer. Ja, men som den som man dras in i historien på ett väldigt snyggt sätt. Och ja, jag satt och njöt för fulla drag. Det är en sån här film som man kanske bör veta. Man bör inte veta så mycket mer än vad det jag nyss berättade, för att man ska få ut så mycket som möjligt av den. Det blir lite vändningar, lite oväntade grejer som händer. Har ni några frågor utan att jag behöver spoila historien?
Grejen är, jag såg en trailer precis när den här filmen kom ut eller någonting sånt där, och det känns jag vet inte, den har ju fått svinbra betyg och allting sånt där, men jag kan inte se vad det är för något. Vi hoppas att det är kanske en bra trailer, att den inte vill spoila, som du säger nu, att det kommer vara lite vändningar och sånt där. Men jag vill se, men jag kan inte se vad den kan göra som är så jävla bra, alltså. För på pappret låter den rätt så tråkig, tycker jag. Om du förstår vad jag menar.
Ja, men jag förstår. Jag hade ju medvetet läst på väldigt lite om den, för att jag ville bli överraskad när jag gick och såg den. Och det tror jag var ganska smart. För som sagt, man dras in i historien och man ser inte riktigt vart det kommer sluta. Och den är väldigt snyggt gjord. Det är stora kontraster då mellan ett nedgånget och kallt Detroit där Rodriguez bodde, och så de här svindlande vackra bilderna från Kapstaden i Sydafrika där mest av handlingen utspelar sig.
Hur har man använt av material där från 70-talet? Alltså, eftersom man inte var så stor och inte gick så bra för honom, så vad har de hittat allt footage ifrån och sånt där? Finns det footage eller är det så här talking heads?
Det är lite blandat. Dels är det väl lite suddiga bilder så att säga från några liveupptagningar från han Rodriguez, The Sugar Man. Bland annat, ja, de berättar en historia om att de gick in på en bar och det var liksom som dimma i hela baren, och längst inne såg man en figur bara som stod och spelade längst inne i hörnet, och det var då den här Rodriguez. Men så får man också följa efter de här detektiverna inom citationstecken i Sydafrika som åker runt och gör lite... De åker ut på lite utflykter i Sydafrika och har så lite talking heads på det som man alltid har med i såna här filmer. Och många starka intervjuer. Sen vet det är lite intressant hur man tar emot det här. För det var det var en tant strax till höger om mig i biografen som satt och sjöng med i låtarna. Som, det är hans låtar som utgör soundtracket. Och som satt och grät också lite då och då. Så fanns det en tant direkt till vänster om mig som först verkade ganska rastlös och som sen somnade efter den. Så jag vet inte, alltså, men jag landade väl någonstans däremellan. Men jag tyckte det var väldigt bra. Hade en liten dipp lite mot slutet innan det lyfte igen. Men det kan jag väl inte säga mer än så.
Nej, alltså jag har jättemånga frågor, men alla de frågorna blir nästan spoilerfrågor. Så det, jag håller ju bara käften.
Ja, om det gör du nog rätt i, tror jag. Jag tror du får gå och se det här själv. Jag rekommenderar den här fullt ut. Det är definitivt en av årets bästa filmer, tycker jag.
Det som stör mig med det här, Rodriguez-killen, är att alla jävla stora etablerade musikjournalister där ute, jag kör en ping till Andres Locco, jag lyssnade på hans radioprogram för några veckor sedan. För han var ju självklart att den här Rodriguez var... Han kände ju till den här Rodriguez för flera tusentals år sedan när han pratade. Ja, jag såg ju den, men för mig var det inget speciellt. Jag kunde allting om honom och har ju hans skivor och allting sånt där.
Ja, känns som en typisk Andres Locco-kommentar på något sätt.
Ja, jag tror han snackar så jävla mycket skit alltså ibland. Tyvärr, jag gillar honom, men samtidigt gör jag inte det.
Ja, oh, nej.
Och så var det någon annan musikjournalist och så några som har lagt upp lite Facebook-grejer har jag sett också. Så här, ja, det här är ju gammalt. Varför börjar folk lyssna på honom? Det är nästan som den här Johnny Cash-grejen när de släppte Walk the Line.
Mm.
Helt plötsligt skulle alla lyssna på Johnny Cash och kunna Johnny Cash.
Mm. Ja.
Jag vet inte hur många hemmafester jag besökte på där alla dansade till det där
Ring of Fire.
Var det här. Ja.
Ja.
Fy fan! Fy fan vad jag hatar To Roam With Love. Och det är den vi ska prata om nu.
Yay!
Vad är det här för film?
Det här är Woody Allens nya To Roam With Love som kom i år. Och det är väl här någonstans där jag måste säga att jag är väldigt besviken. Jag älskar Woody Allen, men fan vad trött han är.
Berätta lite mer om filmen först då.
Vad sa du?
Berätta lite mer om filmen. Vad är det för film det här?
Filmen handlar om... Jag vet fan inte vad den handlar om. Alltså den är väldigt Woody Allen i sin surrealism. Men vi får följa ett par olika historier och lite olika människor. Allt utspelar sig i Rom. Vi får följa den amerikanska turisten som får någon sån här... semesterflirt. Vi får följa en vanlig italiensk man, medelklassman. Vi får följa en amerikansk student som arkitekt. Och ett nygift italienskt par från landet som precis har flyttat till Rom.
En jävla kulturkrock med andra ord.
Den är jävligt spretig. Den är jävligt spretig, tycker jag.
Uh-huh.
Jag vet inte, kände ni också det? Alltså jag kände så här... Den här filmen hade varit sjukt mycket bättre om man hade klippt bort liksom två av de här storiesarna och bara fokuserat mer på de roliga, till exempel Roberto Benignis historia. Han spelar en väldigt typisk Woody Allen-karaktär, en helt vanlig person som på något vänster hamnar i någon väldigt surrealistisk, konstig verklighet. Helt plötsligt är han jättekänd.
Oj, jag skulle säga att det är Jesse Eisenberg som spelar en ung Woody Allen, typisk Woody Allen.
Jo, han spelar en Woody Allen-karaktär, men Benigni spelar en Woody Allen-karaktär. Alltså, väldigt riktigt betoningar. Men alltså, ja. Eisenberg som jag hatar för det första, jag blev jättearg när han var med i den här filmen. För att det känns som att om du är med i en Woody Allen-film, då är du på god väg att få en Oscar. Och han ska fan inte ha någon Oscar, inte någonstans.
Vem?
Eisenberg, Howard, vad fan heter han?
Howard Eisenberg.
Vad fan heter han? Jesse Eisenberg.
Jesse Eisenberg.
Ja, jag hatar honom. Men Robert, han spelar ju en sån där lite halvt neurotisk person. Alla Woody Allen. Men Benigni spelar ju Woody Allen, karaktären, den som liksom på något oförklarligt sätt det händer någonting konstigt. Fattar du vad jag menar?
Ja.
Ja. Mm. Så jag tänker bara klipp bort liksom två, tre av de här och fokusera på de roliga. Typ Alison Pill, storyn, Benigni-storyn och kanske italienska paret. Och sen klipper du bort jag vill bara inte att Eisenberg ska vara med. Jag vill bara ta bort hans story.
Nej, men jag förstår exakt vad du menar. Det är vissa saker man vill ha kvar som de kunde lyft lite, gjort lite bättre. Och vissa saker som man undrar, what the fuck, vad är det här?
Ja.
Men jag har aldrig tyckt om Benigni alls. Jag tycker han var svin... Alla, han, jag älskar den där nazistfilmen. Ja. När han... Ja. Vad fan heter den? Vad sa du?
Livet är underbart.
Life is beautiful, precis. Den tycker jag om. Och sen tänkte jag så här, shit, det här är ju svinbra ju. Och sen har jag sett massor med... Benigni, massor, men lite grann. Och jag tycker han spelar exakt samma sak och ser ut likadan hela tiden också. Precis som Woody Allen gör den här också.
Men hans filmer är fan också lite Woody, känner jag nu i efterhand. Alltså det är också så här lite, det händer konstiga saker.
Pinocchio.
Ja men, alltså, okej, inte den, men alltså de som är så Benigni-filmer. Typ så han åker tillbaka.
Benigni har gjort Pinocchio.
Jo, men alltså det är inte riktigt, alltså Benigni-film, det är ju en gammal story. Men alltså typ som så här, jag kommer inte ihåg vad han heter, men du, han och hans polare... Typ går hem någon kväll och sen helt plötsligt så har de åkt tillbaka till medeltidens Italien. Typ någon annan film, han typ träffar någon brud, så bara, fast det var egentligen en ängel. Så bara, okej. Okay. Alltså det är så här, det är jättemycket sådana filmer. Eller typ, han åker till Sicilien och så ser han tydligen exakt ut som stora maffiabossen där. Och så händer det så här konstiga saker. Det är liksom, det är lite Woody Allen stuk faktiskt.
Ja. Möjligt. Jag vet inte, alltså karaktär, själva grejen med de här Woody Allen-filmerna är väl att man ska bli förälskad i karaktärerna, men ändå jag som tyckte om väldigt mycket att titta på var ju Penelope Cruz, som är, fan vad hon är vacker alltså, tycker jag. Hon är så jävla fin alltså. Och tycker hon är duktig.
Hon är väldigt spansk-italienska, måste jag tillägga.
Ja. Sen måste jag fråga dig, Emilio, som du är halvitalienare och har besökt Italien. Jag vet inte om du har besökt Rom, du har säkert gjort.
Ja.
Hur, alltså det här är ju Rom från en västländsk eller amerikansk person, västländsk persons perspektiv. Jag har aldrig varit i Italien överhuvudtaget, men skulle jättegärna vilja åka dit. Särskilt när jag ser den här filmen, för jag tycker extremt fina miljöer och arkitektur i den här filmen. Det är ju nästan det som är bäst om man tar bort alla karaktärer.
Ja.
Men hur har han, ska man säga, han liksom romantiserat Rom och alla de här italienska karaktärerna?
Alltså det har han ju på ett sätt, men det är kul att du säger att du tycker att det är så här fint och så här vackra miljöer. För att det jag tänkte på när jag såg den här filmen är att han kunde gjort det så sjukt mycket vackrare. Alltså det finns så otroligt mycket fina byggnader och underbara miljöer, särskilt i Rom, som han inte har med. Det är en jättefin film, men alltså, han skulle kunna gjort den väldigt, väldigt mycket vackrare. Jag
tror inte han använde en enda etableringsbild över Rom.
Nej, typ inte. Kanske en eller en möjligtvis. Men nej.
Ja, verkligen.
Nej, typ inte.
Det är verkligen, när en scen är klar, det här måste jag också, det skrev jag faktiskt ner för jag har varit helt tokig. Varför var det samma musik hela tiden? Tänkte ni på det?
Ja,
varje gång du sa någonting. En scen skulle avslutas med en slapstick. Så här, och så kommer den här. Och så var det en ny scen med nya karaktärer.
Ja.
Och då var det liksom pang på bröstbild. Och så hände det någonting där. Ja. Samma jävla låt hela tiden.
Det blev lite enerverande i slutändan. Ganska fort.
Ja, jag hade den på hjärnan hela dagen efter.
Jag tänkte direkt den här första scenen, tror jag, i filmen. När den här... amerikanska turisten kommer och ska fråga efter vägen.
Tror du med den här polis?
Nej, fy fan. De började klia innanför skinnet på mig. Fan, då tänker jag med det här.
Kan du berätta först vad som hände där? Allra första.
Ja, det allra första som händer är att det är trafikkorsning där i Rom och så börjar polisen helt plötsligt prata trafikpolisen börjar, italienska trafikpolisen börjar prata med kameran och bara, oh hello, welcome to Rome.
Och bara ursäkta om sin engelska och grejer.
Ja, och så vidare. Och sen efter det så får vi ju se en amerikansk turist, en tjej som kommer där och ska fråga efter vägen. Så kommer
eller, som pill.
Eller som pill. Så kommer en lång, mystisk italienare gående och kommer jag direkt att tänka på Emilio. Det skulle kunna varit han som kom där och liksom charmerade den här.
Och jag hade fejkat. Jag hade pratat på så här halvtaskig engelska. Hon bara, du kan bra engelska. Och jag bara, yes, I travel sometimes. Och så bara, jag pratar flytande engelska. Jag är inte ens italienare. Jag bara spelar på det här.
Det exotiska, men...
Ja, eller hur?
Stämmer det att du var påtänkt för en roll i filmen?
Jag var påtänkt för Woody Allens roll, men sen sa han, nej, jag gör fan det här själv, Emilio, du har ingen aning om vad du håller på med.
Alltså jag...
han gick in framför kameran hela tiden och skulle visa mig hur jag skulle göra saker, sen till slut så bestämde jag, så jag kan ju bara stanna här.
Mm.
Fortsätt rulla, grabbar.
Vi kör, som det alltid
blir. Bort
mig. Jag kände att, inledningsvis tyckte jag, innan jag hade hunnit tröttna på den där jävla låten och så vidare, så tyckte jag det var en ganska trevlig film. Men snabbt så började man känna att manuset var ju ganska tunt, historierna. Det kändes som Woody skrev ihop manuset på flyget över Atlanten.
Han tänkte att jag behöver en anledning att åka till Rom.
Ja, men lite så. Lite
jag kan inte åka på semester utan att spela in en film.
För mig blev det dessutom lite problematiskt i de italienska scenerna. När jag märkte att det inte fanns några undertexter på min version som jag tittade på. Så jag såg hela filmen utan att förstå vad som hände i de italienska scenerna.
Vilket är typ 50%.
Ja, jag trodde det kan inte vara så jävla mycket. Det kan vara typ kanske 2-3 scener, men det var ju fan halva filmen. Så jag fattade inte så mycket, särskilt alltså, av Robert och Inis.
Då måste jag säga, då har ju du missat det bästa med filmen. De scenerna på italienska och, var ju de bästa.
När han sprang runt och dreglade efter den här unga tjejen. Så här lagom gubbsjukt och sen tappade mig såna. Nej, men det...
Jag tycker synd om dig. Alltså, det var verkligen de bästa scenerna. Alltså,
måste jag se om allting nu?
Ja, det är nästan alltså.
Ja, jag satt mest för att liksom få in den italienska stämningen. Så liksom tänkte, kanske är lika bra att jag inte förstår vad som händer. Jag hör bara de här exotiska orden. Och bara, yes. Och liksom börjar läsa.
Då måste jag fråga dig. Vad fan trodde du att det handlade om i sådana fall? Hur har du tolkat det här? Typ Roberto Benigni-scenen. När folk kommer och säga kidnappar honom i en bil.
Jag tänkte att det var någon typ av... Jag tänkte att det var någon typ av svensexa. Först.
Åh, gud.
För bara, den här filmen är ju rätt så lång. Den är ju en timme 45 minuter eller någonting. Du ligger hemma hos dig på soffan, knäpper på den här filmen. Äter du något i det här?
Ja, lite chips blev det.
Du pullar upp det för en schysst rulle, tänker du. Upptäcker 5 minuter in i filmen att folk pratar engelska. Ingen undertext.
Italienska nu.
Italienska, precis.
Var det så? Jag för mig att det var typ 15 minuter in. Och att det typ så här...
Tänkte jag, 15 minuter in.
Ja, men då tänkte jag, det kommer snart gå över och så blir det en engelsk scen. Och sen så...
Men sen när det är en timme in då, är det ändå 40 minuter kvar. Och då har du väl ändå fattat, shit, vad är det som har hänt?
Ja, men då är det liksom, då är det för sent för att återvända på något sätt. Jag vill inte se om det första igen. Alltså, jag kör.
Chipskålen är slut efter 5 minuter.
Ja. Så det här får jag kolla upp efteråt. Så kommer påläst i podcasten.
Synd alltså. Gud. Det var ju typ de roliga scenerna. De var ju på italienska.
Ja, en fråga, Emilio, du som kan den med Woody Allen. Alec Baldwin, vad var hans roll?
Jag vet inte, jag har också tänkt på det där.
För han följer efter det här paret, Jesse Eisenberg och Ellen Page, runt Rom. Och kommer med så här kommentarer mitt i scenerna.
Ja, jag tror att han inte var där.
Men båda två tittar ju på honom och pratar med honom.
Jo. Nej, men alltså, det är ju bara en så här, igen, Woody Allen. Alltså, who the fuck knows?
Är det här ett återkommande tema i hans filmer? Karaktärer
nej,
som
men
finns?
Det, jo, men lite. Alltså, men det är så här, alltså, som jag tolkar Alec Baldwins karaktär är, alltså han var där.
Mm.
Han var i Rom, säkert. Han var säkert med fram tills att han och Jesse typ träffas.
Sen,
Sen efter det så tror jag inte att han var där egentligen. Alltså det är bara liksom alltså hjärnspöken typ.
Så Jesse Eisenberg var ju helt tokig.
Nej, alltså, men det är Woody Allen. Alltså, du behöver inte vara galen för att prata med människor som inte finns. Alltså, det är bara så här...
Jag tycker det är det schizofrent.
Ja, men det är liksom det som är grejen. Alltså, det är så här, bara för att du pratar med någon som faktiskt inte finns, du är inte galen. Du lever bara i Woody Allens universum. Alltså, det är så här... Ett universum där inte ens du ensam pratar med den här personen, utan personen du pratar med när den här personen avbryter börjar också prata med ditt hjärnspöke. Alltså det är så här, det är bara så det funkar. Det är så här, utan fråga.
Det är värre än David Lynch.
Ja, det är väldigt lynchigt. Förklara Roberto Benigni storylinen för mig. Vad hände med hans karaktär?
Det var ju skumt, för först kändes det som han var helt normal. Sen helt plötsligt började han bli någon så här celebrity. Och sen var han inte det. Och sen tappade han byxorna.
Ja, från en annan tragedi till en helt annan tragedi. Fy fan, här, man kan inte diskutera. Vi ska prata om filmen Aftershock. En kinesisk film som, precis som Niklas sa i början av podcasten, släpptes för ungefär 2 år sedan. Och var den största box office-succén i Kina tills Chang Yimou släppte Flowers of War förra året. Den spelade in ofantligt mycket miljoner i Kina. Hur som helst, den är... verklighetsbaserad på en händelse som är jordbävningen i Tangshan som skett under 1976. Där vi följer en familj som blir drabbad av den här jordbävningen. Jag vet inte hur mycket man ska säga, hörni. Ni får fan stoppa mig tills jag säger för mycket. För det känns att man hoppar in i filmen,
ja,
efter...
Alltså jag tänkte på det också. Det är sån här, den här filmen som är jävligt svår. För att den börjar ju med en scen som är väldigt så här...
Grejen är... Jag vet exakt, jag lyckades sälja in den här filmen till en kompis utan att spoilera den. Och då sa någon liknande så här, efter jag hade sagt det så han sa, ah, det här är guld, jag måste se. Han har fortfarande inte sett den, men jag lyckades in det. Det smakar bra i munnen när jag sa det. Du får följa en familj, en mamma, en pappa och så deras 2 barn, en son och en dotter. Som bor i den här staden, Tangshan City. Och jordbävningen bryter ut. Pappan och de 2 barnen är i huset som kollapsar ihop. Liksom, och mamman är utanför och ser när allting händer. Hon springer fram och får reda på att farsan är väl helt borta där någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det är väl liknande. Han är död. Hon ska fokusera sig på barnen. Och får reda på att de ligger kläm under någon slags betongen och liknande. Och när de här... De andra drabbade människorna som ska rädda ut de här barnen innan huset verkligen kollapsar ihop och kommer klämma ihop, sönder de här 2 barnen, så måste de välja ett av barnen. Alltså, de måste lyfta på en betong, men vilket kommer hända att när de lyfter på ena, när betongen, så kommer andra sidan liksom klämma sönder.
Räddar de ena barnet, dör det andra.
Precis, så det är, hon får välja mellan äpple och päron här.
Skön liknelse.
Jag ser någon på Konsum som säger äpple och päron, äpple eller päron.
Grejen är, hon har ju bara några minuter på sig, eller bara sekunder pratar vi om, innan liksom allting kommer kollapsa och båda kommer dö. Och hon tar ett beslut, jag ska inte avslöja vem hon väljer, men det här beslutet har en stor betydelse för liksom resten av filmen. För det handlar, när jag såg den här filmen, skulle se den, så trodde jag att det skulle bli någon slags Day After Tomorrow, att man bara fick följa den här jordbävningen och liksom så här efterskalvet i liksom 2 timmar 40 minuter. Men så är det ju inte, utan man får följa liksom Kinas historia från 1976 till 2008 med den här familjen, hur de har drabbats och folk runt omkring dem, när och kära som har drabbats av det.
Mm. Hur hennes beslut påverkar andra människor.
Precis.
På sätt och som de inte ens kan tänka sig när de fattar det. Liksom.
Nej. Och det är helt sjukt. Hur de har vävt ihop det, tycker jag. Alltså. Måste jag väl säga.
Otroligt bra film. Om jag bara ska börja från den änden.
Ja.
Jag satt ju och grät hela första timmen.
Vackraste jag sagt, Emilio.
Nej, men seriöst, okay. Den är jättefin.
Ja. Och väldigt
välspelad och välskriven och snygg. Alltså, den är otroligt bra.
Så det som gör filmen så bra är ju att okej, man kastas ju in i handlingen på direkten efter den här mammas val, vilket barn hon väljer ska få överleva. Så får man ju följa liksom den här familjen. Inte hur de bara drabbats liksom på grund av hennes val, utan liksom när kulturrevolutionen slog till och när Mao dör och när kulturrevolutionen dog ut och liksom hur Kina påverkas av det, hur de bor och hur de var tvungna att flytta liksom och andra sidor runt. Alltså du får ju hela Kinas historia från 70-talet till liksom 2008 liksom.
På ett
alltså,
jävligt sublimt sätt.
Ja, verkligen.
Det är ingenting de som skriver på näsan mig. Det är bara så här, i bakgrunden så sker förändringen.
Och det är inga så här propagandagrejer eller liksom så här samhällskritisk film på något sätt, utan den visar mer, precis som du säger, det är som en slags ridå, men scenograf bara i bakgrunden liksom, som, vad kan man säga? Nu tappar jag ord här. Hjälp mig, Niklas!
Jag tyckte väl att det fanns en litet lätt anslag av propaganda ändå. Lite i, så tolkade jag det i alla fall. Det kanske är Eye of the Beholder på något sätt. Men jag tyckte att det var, den målar ju upp, det är klart de vill visa Kina som från sin bästa sida. Men jag tyckte att det var, i alla fall särskilt på slutet, väldigt mycket kinesiska armén, att lyfta fram den. Ja, snygga bilder och alltså pampig musik och att alla hjälper varandra på något sätt. Det är i alla fall i Tangshan-staden. Kanske i Kina också i övrigt, jag vet inte.
Men då tänker du på bilderna med Röda armén?
Nej, det var i början, va? Var det inte det?
Ja.
Och jag tänkte mer på slutet. Nej, okej.
Jo, ja, jo, men den spelar ju...
Ingen jävla spoiler.
Nej, okej, okay, men då kan jag inte säga så mycket, men ja.
Nej. Men den spelar ju lite på Röda armén-scenerna. Alltså att den sätter sig i liksom...
Med det kommunistiska, att alla tar hand om varandra och så vidare, eller?
Nej, men alltså alltså rent estetiskt så spelar den väl på de Röda armén-scenerna. Alltså i flygplan versus helikopterar, alltså bara... Alltså, tidens spår liksom.
Menar du hela filmen nu eller?
Nej, alltså bara de scenerna med militärerna.
Jaha.
Fan, vilken oviktig diskussion du tar. Alltså, jag är redan uttråkad.
Ja, okej. Okay. Ja, men det jag minns starkast från filmen är nog de första 15 minuterna och särskilt den här inledande jordbävningen som var väldigt obehaglig och stark. Och då tänkte jag, Tommy, du var ju i Japan under den här Fukushima-jordbävningen.
Uh-huh.
Kände du några paralleller när du såg den här filmen och den jordbävningen? Och det du var med om? För det var också en kraftigt skalv, även fast det går inte att jämföra riktigt, kanske.
Några axelryckningar.
Pumper.
Nej, jag vet inte, det går inte att jämföra vad jag var med i Japan. Alltså, jag bodde i Tokyo när Fukushima drog på och jag klarade mig extremt bra. Alltså, det är såklart att det var en chock, men det var ju inte hus som kollapsade och folk som omkom framför ögonen på mig.
Så långt för Tokyo liksom?
Ja, jag drog inga paralleller alls. Jag tror inte ens jag tänkte på det faktiskt. Alltså, det var inte så jävla stor grej för oss som bodde i Tokyo. Jag fattar inte, för TV4 ringde mig och ville ha mig på Nyhetsmorgon eller någonting sånt där, vilket är helt idiotiskt. Är.
en clown som jag, vad ska jag säga?
Nej, men då är det ännu bättre till svenskarna som var där uppe i nordöst, som verkligen såg och var med i allting. Jag satt ju,
och så jävla många precis svenska en... finns det i Fukushima?
Ja, det fanns, vad var de räknade? Det var väl 20-30 pers eller vad det var?
Enorma siffror.
Du var väl den mest kände svensken i Tokyo just, eller i Japan just då. Så nog fick tag.
Ska vi prata om filmen istället?
Jag tycker det här är roligt.
Researchen på TV4.
Jag får hybris om du håller på så. Jag måste ju lugna ner mig, har min doktor sagt.
Okej.
Det räcker med podcast.
Det räcker med podcast. Fler saker som jag gillade, det tycker jag nog var de här karaktärsporträtten som de målade upp. Och att de... ja, som sagt, man fick följa och se dem utvecklas medan filmen gick. I synnerhet det mellan... Fan, nu kan jag inte avslöja vilket... Ah, ja. Skitsam. det är... Nu tänkte jag...
Nej, men grejen, vi gör ju lyssnarna en rejäl tjänst. För jag tror det inte finns
nej, många... Man vill inte veta mer än så här. Det vill man inte när man ser filmen.
För, nej, men för jag tror inte det är så många som har sett den här filmen faktiskt. Jag vet inte, jag har ingenting att gå på det på. Men jag har aldrig hört någon att prata om den här innan. Men det spelar jävligt mycket roll faktiskt. Alltså det, om jag hade blivit spoilad så hade jag nog sett filmen på ett annorlunda sätt, tror jag.
Ja, nej.
Det början.
Vi ska definitivt inte säga mer än så här. Det, jag visste precis det Tommy har sagt nu. Typ. En mamma måste göra ett val. Vilket barn ska hon rädda? Det var det jag visste när jag såg filmen. Och det var perfekt.
Och Aftershock, det är en no-brainer, men det syftar ju till själva efterskalvet då, hur alla påverkas av det här beslutet, hur folks liv fortsätter efter det, kan man säga.
Ja. Men sen, som vanligt, alltså, det är någonting med kinesisk musik, alltså kinesisk filmmusik som är så sjukt jävla bra. Jag sitter ju och trycker de här sista Chang Yimou-filmerna som jag har nu innan jag sett allihopa. Jag bara tokleta på internet efter soundtracksen. Det finns ju ingenstans att köpa. Jag måste åka till Kina.
Du gillar det här bättre än Woody Allens bumpermusik.
Ja, det gör jag. Tycker inte ni kinesisk musik? Jag tycker det är jättevacker.
Jo.
Jag älskar... Det finns en kinesisk film som jag alltid återkommer till som heter Vägen hem.
Oh.
Det soundtracket kan nog vara topp 10 vackraste soundtracken.
Topp 5 nästan, top 5, tror jag. Ja. Ja, för mig är det.
Ja, just det här soundtracket kände jag inte lika mycket för. Jag tyckte det var lite för, jag vet inte, sentimentalt för min smak. Inte lika minnesvärt. Inte så subtilt heller. Men jag vet inte, det är väl en smaksak.
Men är det här en tearjerker, eller vad man ska kalla det för?
Ja, Emilio tycker ju uppenbarligen det.
Nej, men alltså grejen, alltså, men det är ju jättehemska scener. Alltså, när man, alltså, det är ju jättehemskt. Hon måste välja vilket av sina barn hon ska döda i princip.
Ja, det är ett hårt val.
Alltså, det är ju skit.
Det är en hård scen, för fan vad den sitter. Alltså,
och, just den scenen. Liksom, den spelas ju så jävla bra.
Ja.
Alltså, det är ju jättehemskt. Sen sitter ju inte och gråter resten av filmen, liksom. Men...
Det sjuka är också, det här är ingen spoiler också, men bara det får jag, att det kryper i kroppen på mig just nu, att barnen ligger kvar där under och ropar på sin mamma. De hör ju när hon har den här konversationen med de här som försöker hjälpa henne. Och de sitter såhär, men du kan bara rädda en. Och så tänker hon, och så viskar hon ett namn, vem hon ska rädda till de här soldaterna, medan barnen hör vem hon har valt också. Det är också så här helt sjukt alltså. Den scenen, jävlar.
Fattar det liksom såhär, det sista du hör ska vara din morsa ger dig en dödsdom, liksom.
Ja, det är sjukt. Så jävla bra scen bara den, alltså. Sen sitter, jag vet inte, då är det ju, vad är det, 10 minuter in i filmen. Den går igång på direkt i den här filmen.
Ja, den är sjukt jävla.
Och redan då sitter man helt fastklistrad. Men för mig var det en riktig tearjerker, alltså. Jag menar att man sitter storböl, men man hade liksom gråten i halsen.
Ja, gud, ja, verkligen. Alltså, det är en tår i ögat hela tiden.
Ja. Och sen hur de lyckas, det är också en sån här, alltså det är det svåraste med att göra film, tror jag, som skapar och sånt där. Hur man ska knyta ihop den här påsen i slutet, särskilt när det är en episk saga, vilket det här är, saga, men episk händelse. Det här utspelar sig liksom på en epos på, vad är det, 20 år eller någonting sånt där, får man följa den här, 25-30 år kanske det är.
Ja.
Och hur du lyckas verkligen knyta ihop den här säcken med alla händelser och allting i slutet med hennes val och sånt. De sista 10 minuterna, kvarten, är typ såhär, så jävla bra.
Sjukt bra.
Kanske man inte ska säga. Niklas, du är helt lätta på hjärtat nu.
Jag gillade första timmen bättre. Sen zonade jag ut.
Ja, du får ringa mig när du har sett Roberto Benigni.
Kommer aldrig bli av.
Ja, vi får se. Kanske du kan tolka om den hela filmen. Ja.
Då kör vi igång vårt favoritsegment nästan. Är inte det?
Jo, det tycker jag.
Topp 3.
Powerplay.
Det är då jag som har fått uppdraget att göra listan den här gången. Jag tänkte vi ska prata om de tre bästa treorna. Tommy har sett fram emot det här väldigt länge. Så det är därför hans upprymda reaktion.
Får jag börja med en grej innan du hoppar in på det? Vi pratade för några avsnitt sen faktiskt om det här.
Det var då jag fick idén.
Vi har fått en utskällning faktiskt av en lyssnare. Som kallar sig för, vänta jag ska klicka upp här. Erik Sjöberg.
Seberg.
Seberg som säger: hej, tack för en jättebra podcast. Men jag fattar inte. Ni hyllar ju Paranormal Activity 3 så jävla mycket. Varför nämnde ni inte den? Idioter.
Ja, Erik, om du bara lugnar ner dig så kanske den kommer snart. Spoiler.
Ja.
Jo, men då pratade vi om alltså trilogier med att ofta så håller de inte hela vägen för att just treorna så spårar allt ur.
Har vi något exempel?
Ja, vi har ju flera. Spider-Man 3, Pirates of the Caribbean 3, X-Men 3, Matrix Revolutions, i och för sig Reloaded var vi ingen höjdare den heller, men 3.
Nämn inte Hajen 3.
Nej, det är Guilty Pleasure ändå. Så den,
polisskolan.
Ja, sig. Men Mumien 3, Blade 3, det finns många riktiga skitfilmer. Men jag tror nästan att det här är någonting som vi får revidera. För när jag har börjat nu göra lite research här på bra treor så har jag ändå hittat ganska mycket bra. Det var lite svårt faktiskt att enas om tre stycken. Jag har lite bubblor sen som jag kan dra efteråt när ni har kört era filmer.
Men det här är nu topplistan på dina bästa...
De tre bästa treorna.
Mm, precis. Personligt.
Väldigt personligt. På plats 3 så har vi då... jag har döpt dem i lite olika fack här, kategorier. Uppföljaren som vågar göra något nytt. Och det här är då en film som gjorde något nytt med Die Hard-konceptet. Nämligen Die Hard with a Vengeance. Hämningslöst heter den på den svenska titeln. För här...
Vänta. Din lista är alltså inte den tredje filmen är den bästa i trilogin alltså?
Nej.
Nej, okej. Okay, det tror jag.
Jag tror det också.
Ja.
Nej, det...
Det är bara en bra trea.
Det är bara en bra trea.
Då var den ingen utmanande ju.
Nej.
Nej, men vi låt han köra nu. Så vi ser vad
det är. Sämre än Emilio.
Jag kan skriva om den lite snabbt. Om det ska vara på det sättet.
Ja, fortsätta.
Det gjorde någonting nytt med Die Hard-konceptet. För istället för stängda platserna som var tidigare. Skyskrapare respektive flygplats. Så blev den liksom en helt öppen stad. Eller en helt öppen plats. New York då. Och så drog man omkring där och liksom utmanade konventionerna från de tidigare filmerna och gjorde en ny spin på det. Skurken hade kopplingar till första filmens skurk, men de drog det ett varv till. Jag tyckte det blev jäkligt bra, och framförallt en bra duo med Bruce Willis och Samuel L. Jackson.
Extremt många bra scener också. Ja. Jag älskade Die Hard 3. Det var den första filmen jag såg på bio.
Barnförbjudna filmer.
Precis, barnförbjudna filmen.
Smög in och hade inte åldern inne, visst
var? Jag var inte välkommen, med andra ord. Men han som rev biljetterna var extremt snäll. Han märkte ju på direkt att jag inte var 15. Men jag var med min pappa och sa han så här: vi smugglar in dig. Och så, jag har aldrig varit så lycklig i mitt liv. Och jag för mig att jag gjorde precis som Niklas gjorde med End of Days. Gav den en femma när jag gick ut i biosalongen.
End of Days?
Jag vet inte, vem av alla de här jävla end-off-filmerna har gett en femma? Vad heter den där med Hugh Jackman och Will Smith? Det är inte Hugh Jackman som är med den. Nu blandar ihop man som skådespelare här igen.
Ja, det är, nu står det väldigt still.
Enemy of the State.
Ja, den där, The State, hela tiden.
Hugh Jackman.
Ja, skit i det. Film nummer 2. Den missförstådda uppföljaren.
Ja. Toy Story 3.
Film 2. oerhört underskattad film som inte är bättre än 1 och 2, men väldigt bra enligt mig. Och det är Alien 3. Den sågades ju ganska hårt vid releasen för att ja, den granskades ju ganska hårt när man får följa upp två mästerverk som Alien och Aliens var. Men jag tycker att den bidrog med något nytt till det här universumet. Det är väl den mörkaste filmen i serien, David Finchers debut. Och den har ju sjukt många grymma karaktärer och kanske ett av de bästa sluten någonsin. Jag vet inte om jag har på mig några rosa glasögon här. Tommy, vad tycker du?
Jag älskar Alien 3. Men det är också en sån där film som jag såg när jag var väldigt liten.
Men jag tycker den håller fortfarande.
Ja, men jag såg om den för inte allt för länge sedan. Det var ju någon som nämnde till mig att den är ju väldigt pajig på vissa ställen. Att de beter sig väldigt pajigt, de här fångarna. Ja. När de blir jagade av alien och så råkar de springa in i varandra. Och så ska de hålla på och säga...
Ja, det tar ju udden lite av det.
Rätt så mycket. Ja,
faktiskt. Men
Ripley, Sigourney Weaver sköt sig som vanligt. Hon är ju kanon. Ja. Ja, verkligen. Hon är svinbra.
Yes. Vi går vidare till första platsen. Och nu har vi uppföljaren som gör det omöjliga. Nämligen är bättre än sina två föregångare. Det är ju inte omöjligt att vi kommer fram till. Ni ser ett par exempel. Skitsamma. Tommy, du förstörde ju min lista nu. För det var ju... Toy Story 3 är det i alla fall. Ett jävla as. Den tar handlingen vidare. Bygger ut karaktärsgalleriet med flera färgstarka figurer. Och får till det som är så svårt. Nämligen en klockren avslutning på en bra trilogi. Och verkligen stänger den, om man säger. Det, ytterligare uppföljare känns helt överflödiga.
Toy Story 4 är på väg.
Är det så?
Ja, det.
Nej.
Jo, det är det visst.
Ja, du är en jävla skitlista.
Men det är ju en skitbra film.
Ja.
Den är jättebra.
Jag tycker den hör hemma på en lista över de bästa treorna. Det står jag för, absolut.
Mm. Definitivt. Har
ni något att bidra med? Vilka filmer borde jag ha tagit med?
Ska jag börja eller?
Ja, kan
jag. Den här är rätt så rolig, för den här trilogin såg jag i fel ordning. Det vill säga att jag såg trean först, sen tvåan, sen ettan. Och jag pratar om Evil Dead-trilogin.
Mm.
Vilket jag tycker också, Army of Darkness, som är den tredje filmen, är den bästa i trilogin också. Den är helt underbar, den filmen.
Dock, Tommy, hur länge sedan var du såg om den?
Niklas och jag pratade lite om en film nu när vi tänkte lite där innan vi gick igenom listan. Men episod 6.
Som egentligen är en trea då.
Som egentligen är en trea. Så det är ju trilogin, Star Wars-trilogin. Den är ju skitbra.
Return of the Jedi är alltså den vi talar.
Men då vill jag faktiskt också säga episod 3. Alltså episod 3.
För att den är bäst i den nya trilogin.
Precis, den är ju den bästa i den nya trilogin.
Fan, vår lista är fan bättre än din, Niklas.
Ja, men jag har ju lobbat upp för er så att ni ska få skina lite. Eftersom det har varit mitt avsnitt.
Vi smashar ut det på direkt.
Ja, nu var det inte så snällt. Men jag kanske kan göra en comeback på slutet och har sparat mina tre bästa. Vi får se.
Ja. Sen har jag tagit med ett parent till farsan fira jul.
Fan, du tog det en av mina filmer.
Som jag tycker är lätt det bästa i Parent of Fashion-trilogin. Först det heter väl Parent of Fashion, sen är väl Parent of Fashion åker till Europa, eller vad fan den heter.
Den suger.
Ja, den är riktigt hemsk faktiskt.
Riktigt pinsam.
Eller inte nej, men det är en rolig grej när hon släpper någon slags snuskfilm. Eller de filmar varandra, eller vad det
är. Ja, det är en bizarr scen. Ja,
och så släpps det på bio eller någonting. och sen, jag skjuter bara av dem lite snabbt här om jag har skrivit upp. Sen har jag skrivit The Dollars Trilogy. Det är ju Sergio Leones spagettivästern-trilogin där.
Mm.
Med The Unknown. Alltså det vill säga att den tredje filmen var ju Den onde, den gode, den fule. Som kom ut där efter för en handfull dollar och för några få dollar mer. Mm. Onde, den gode, den fule är bäst där tyckte jag. Och sen har jag skrivit den röda filmen. Kieslowskis färgtrilogi. Så släppte först den blå filmen och sen den vita filmen. Så man tror i... Fan, jag ska inte spoila förstås. Jag tycker man ska se den här färgtrilogin. För den röda filmen verkligen knyter ihop påsen rejält faktiskt. Sista 20 minuterna är helt underbara.
Mm.
10 minuterna.
Jag har inte sett någon av de här faktiskt.
Nej.
Kanske dags.
Stack min lista.
Men jag smashar in 3 nya filmer som är faktiskt bäst i sina respektive trilogier för att äga er lite. Goldfinger, tredje James Bond-filmen. Klart bättre än sina 2 föregångare. Tycker jag i alla fall.
Don't Know är ju svinbra.
Jag vet inte.
jag kan nog hålla med om Goldfinger.
Sen slänger jag in...
Mest göra Niklas glad.
Ja, tack. Sen slänger jag in The Bourne Ultimatum. Som jag tycker är bäst i Bourne-trilogin.
Jag tänkte på Bourne-filmerna, men jag kom fram till att jag kan inte se skillnad på dem. Alla är likadana för mig. Alla är lika sopiga.
Och sen...
Vet du vilken som vilken? Kan du se en scen ur Bourne-filmen och säga att det här är från Ultimate?
Ja, det kan jag inte svära på i och för sig. Vissa scener sticker ut, men de kommer ju väldigt tätt in på varandra och har ju samma estetik i princip. Så det kan vara lite svårt att skilja.
Precis som Star Wars.
Ja, kanske det. Ja, och så till slut då, för att göra Erik Sjöberg nöjd, så slänger vi in Paranormal Activity 3. För den är bäst i serien också.
Yay!
Bill, hade du något mer eller?
Nej, gud.
Då hoppar vi in på rekommendationer då.
Ja.
Emilio, vill du börja då?
Jag kan börja.
Några serietidningar?
Ja, Umbrella Academy. Men jag har...
Nu har du fan haft flera gånger tidigare.
Hon köpte den inte. Jag... Gå och gör en lista eller något. Jag tänker rekommendera någonting som jag faktiskt aldrig har testat. Men Tokyo Jungle. Ett spel som jag är så jävla taggad på. För det låter ju så sjukt jävla bra. Så jag ska faktiskt gå och ladda ner det nu när vi avslutar här. Men det är precis vad det låter. Det är Tokyo Jungle. Det är... Alla människor är borta och det är djur som har tagit över det postapokalyptiskt Tokyo. Du ska överleva och döda saker. Eller du kan välja om du är en köttätare eller växtätare. Växtätare, du måste undvika konflikter. Köttätare, du måste hitta byte. Spännande. Ska du överleva, du måste hitta mates. Men akta dig, för att du kanske inte kan nuppa vilken hund som helst. De kanske har loppor. Har du tänkt på det? Nej, just det.
Kan man köpa så här små hattar till de här djuren?
Du kan köpa eller kläder och så här ryggsäckar och skit med så här spex. Så att du kan så här levla din hund. Det är så underbart. Alltså, det låter ju så sjukt jävla bra. Sen vet jag ju faktiskt inte om det faktiskt håller. Alltså, idén låter ju så solklar. Och det har fått blandat betyg. IGN har gett 8. Liksom, så det är så här, det kan ju vara skitbra. Och jag hoppas att det är det.
Okay.
Så jag rekommenderar er att ta det här språnget med mig och testa Tokyo Jungle. 115 spänn på PlayStation Network.
Ja, och eftersom vi var inne på lite kinesisk film här idag, jag höll på att romantisera lite över musiken där, jag tyckte den var så jävla bra. Så tycker jag att man ska logga in på sitt Spotify-konto och lyssna på The Flowers of War soundtracket. Man kan ju hoppa över Jia Lis låtar. Det är väldigt blandade kompositörer som har gjort musiken. Men en personlig favorit, vissa låtar är så här nämnda precis som så här Pink Floyd låtar så här part 4 5 6 7, och favoritlåten i den här soundtrack då är ju Queen Huang Legend 7 heter den, parentes Geisas Course Shores. Tack för ett skitbra podcastavsnitt, och nästa vecka ska vi recensera
Expendables 2.
Nej.
Jo.
Expendables 2 och så...
Ted.
Ska vi se... Va?
Ted.
Ja, Ted ska vi fan recensera också.
Och Skyfall.
Fy fan vad mycket... Skit att lyssna på nästa avsnitt och lyssna på nästa avsnitt. Det kommer vara mycket roligare filmer. Ha det bra.
Hej. Tack för att du lyssnade.